Då, våra kära poddvänner, är stunden kommen där vi kan meddela att vi är tillbaka i gammalt fint slag med avsnitt varje vecka från och med denna veckan.
Gå för full maskin.
Jajamän. Ja. Det känns härligt.
Ja, absolut.
Kul. Det är då... din första arbetsdag idag, Johan.
Ja, officiellt sett. Ja. Det känns jättebra. Mm. Jag har ju nu klarat av en 2 veckor lång inskolning som har varit något av en prövning. Men det känns skönt att ha tagit sig igenom den. Tänkte man på när man gick där. Det var inskolning utomhus då på grund av pandemitider. Och framförallt första veckan var det rätt jävligt väder här i Göteborg. Med ena dagen var det väldigt kallt och sen var det mycket slask. Och ja, det var en stelfrusen gård man inte kan göra något med om man är 1,5 år.
Då touch.
Inte mycket 2 touch. Men då tänkte man ändå på att det var ju samma vecka då. En hel del svenska fotbollslag som gick igång med sin träning då för året. Och även de hade väl rätt risiga väderförutsättningar på många ställen. Snöigt på en del ställen, blåsigt och kallt och jävligt och sådär. Och då tänkte jag ändå på vår gamle vän Jörgen Lennartsson att det hade varit rätt skönt nu att ha någon som går och peppar en hela tiden. Mm. Jättebra personal där verkar det vara. Men det är inte som att de går och liksom muntrar upp en. Men det måste han ha mycket att vinna på i början. När man kommer ut på en riktigt kallt idrottsfält. Mm. Och så går han där med sin energi. Och kanske frågar något. Så det matchen igår. Och bara sådana så små saker. Som gör att i sådana lägen. Så är det nog rätt bra att ha en entusiasmerande personlighet.
Ja, man kan ju säga så. Jag har ju försökt att nå Jörgen Lennartsson. Vi berättar ju här att vi har ju ändå haft hyfsat regelbunden kontakt med honom under åren. Och framförallt nu sista året när han varit arbetslös. Han hade sin podd som du pratade om, Coach Meet Coach. Och han skickade sms lite då. Ibland handlade det bara om Liverpool. När han skrev under alltid med. YNWA. Vi har lite sånt, lite tugg där. Men jag har försökt nå honom nu i ett ärende en vecka. Ringt, skickat sms. Det har aldrig varit så dålig respons någonsin.
Han är för upptagen med att spela HF.
Ja, det är väldigt enkelt att lägga pusslet där. Han är så jävla in i detta nu. Nu är det full fart där. Och det är sån jävla energi i den klubben. Utan allt annat släpper han nu. Detta är det enda som är viktigt just nu.
Ja, det behöver ju inte vara just Jörgen Lennartsson. Det kan ju vara någon annan. Men jag vet inte om vi har gjort det reportaget någon gång. Att verkligen bara fokusera på de första dagarna. När man är helt ny på jobbet som tränare. Vad man liksom väljer att... vad är viktigast här nu?
Ja, vi har gjort det med några spelare tror jag ibland. Så ja, att man är ny på ett ställe och allt man behöver förhålla sig till. Ja, precis. Men tränare är ju alltid lite känslig. Jag tror att vi har ställt frågorna några gånger. Men de är ju trots allt nya på jobbet. Det är precis som när du kliver in här på Offsides redaktion 2012. De första 3 dagarna om Fredrik Strage säger nu ska jag följa det här för det är en kultur.
Så oväntat, Fredrik.
Ja, verkligen. Kul gig. Men du hade ju inte tyckt det var... Nej, Fredrik, kan du inte höra dig om 2-3 veckor? När jag liksom... Fan, vet du, Anders Bengtsson, vad är det för jävla tjomig? Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till honom.
Han skulle ju få...
Det kräver ganska mycket mod.
Ja, han skulle också få kämpa för... I mitt fall de första dagarna kan ju vara 3 timmar att så här, försöka installera min mail.
Exakt.
Det är ju inget persongalleri av spelare som man kan ha och utnyttja det. Men jag har hunnit med några andra saker också. Jag var nyfiken på om du, precis som jag, förra helgen loggade in på YouTube. Logga in, gör man väl inte. Men och såg på Västergötlands fotbollsförbund och tränarföreningens digitala tränarfortbildning. Du är ju ändå tränaren i den här duon.
Ja. Var det öppen för alla då?
Ja, det var det. Stefan Lundin då, från tränarföreningen, hade tipsat om detta. Och då tänkte jag, för det ser ju kanske ganska, och låter ganska stelt va, Västergötlands fotbollsförbund och tränarföreningens digitala tränarfortbildning. Låter ju inte så jättespännande kanske. Och interiörerna ser lite tråkiga ut, men det var ändå lite namn där som jag tänkte jag ska ge en chans här då. Bland annat så skulle då Jimmy Thelin från Elfsborg, Andreas Alm från Häcken intervjuas av just Stefan Lundin. Mm. Och så skulle även Lasse Lagerbäck vara med på länk. Och först hade jag någon idé om att kan man ta det här ganska torra formatet och försöka tabloidisera det. Mm. Och jag skulle tänkte att jag skulle komma med ett gäng rubriker till dig då. Men jag kom bara på en, för det var inte så... elakt eller så. Den rubriken jag kom på då var Lasse Lagerbäcks attack mot Hasse Backe. Mm. Är du nyfiken på det?
Ja, jag gissar att attacken inte är Det är så mycket av en attack.
Nej, det är något av en hårdvinkling från min sida. Ja, det är då Stefan Lundin berättar att Hasse Backe, som han refererar till som alla svår Hasse Backe. Eller vi Hasse Backe.
Det sa han inte.
Jo.
Vi Hasse Backe.
Jag tyckte han sa det. Ja. Att han då, i enligt Lundin, som han sa, olika internationella fotbollssändningar, hade fört fram åsikten att svenska spelare är dåligt tränade. Mm. Jämfört med, ja, kanske lag från bättre ligor eller så. Det tog då Lagerbäck ner. Han sa att det trodde han inte så mycket på. Mm. Och fick väl visst stöd från Alm, som sa att det är ganska naturligt att i ett högre tempo så anpassar man sig till det. Och det handlar nog inte om att de är dåligt tränade i grunden. Inte jättestark, Vinke.
Tupplus.
Ja. Men det jag skulle komma till i alla fall, bara kort om den här lilla, att den ändå var värd att titta på. Speciellt skulle jag säga en person som Jimmy Tillin, vars rykte utanför Älvsborgs kretsar kanske är att han inte är den mest karismatiska och inte jättepigg på att prata. Och har det inte också varit något om att när han vill beskriva sin fotboll, att han tycker att det nästan är svårt att göra med vanliga sportjournalister, att det blir för förenklat eller så. Här skulle jag säga att han såg väldigt bekväm ut. Och att det var faktiskt, utan att jag behöver lyfta ut några rubriker, intressant att lyssna på Jimmy Tillin. Han kändes bekväm. Här är jag här för att prata om fotboll till andra tränare. Mm. Och vore jag reporter sådär på BT, så skulle jag nog kollat på den där sändningen. För man fick i alla fall en ganska bra bild på ett nördigt sätt om hur Elfsborg spelar, varför det gick lite bättre förra året och hur de vill anfalla och så. Alm hade mer rollen av att han inte ville ta på sig en för stor hatt och gärna inte ville uttala sig för mycket om stora frågor och så. Mm. Och den som kunde ta ner stämningen. Och Lagerbäck drog sina gamla käpphästar och sådär med två forwards. Så. Men det var faktiskt en trevlig stund.
Ja. Fan, du borde ju skickat ett sms. Där har jag nu suttit och tittat på.
Den finns nog fortfarande. Ja, titta på den. Höll igång hela dagen. Det var ju mycket annat än...
Jag jobbar hemifrån i morgon, Johan.
Ja, fuskar jag med det.
Men för tal om Tillin och Alm, så såg jag att de sparkar väl igång sina säsongen på riktigt då, kanske i fredags i Borås, där de möttes. Träningsmatch, jag tror Elfsborg vann till sist med 3-0. Irandust, där Leho Irandust var på plats i Borås, men var inte med i matchen. Han rehabtränar. Han var i någon inomhushall samtidigt som laget ledde match med någon fystränare och körde ett litet individuellt pass. Men han har ju då det ryktats om en del, och nu verkar det väl som att han är bara detaljer från att krita på för Toulouse, som då spelar i Ligue 2, den franska andra ligan. Men vad jag har, om du satt och ägnade lite tid åt att titta på den här webbsändningen med Stefan Lundin som ankare, så har jag ägnat lite för mycket tankeverksamhet åt det här beslutet som har legat i Irandusts händer.
Att gå till Toulouse eller inte?
Ja, precis. För grejen är så här att någon vecka tidigare så kom det väl ut att Häcken hade mer eller mindre tackat ja till tre olika bud från utländska klubbar. Så det var bara upp till Irandust att själv ta ett beslut. Förutom då Toulouse så var det Honingen.
En lågoddsare i sammanhanget.
Det behöver vi inte introducera på något sätt. Folk har koll på denna holländska klubb. Och sen så var det Dynamo Kiev. Och jag har då ägnat väldigt mycket tankar åt hur hade jag själv resonerat i det här beslutet. Man har tre klubbar som man ändå får säga är perfekta på så sätt att det är tre helt olika typer av klubbar.
Och Häcken skulle då ha accepterat bud från samtliga.
Ja. Så om vi börjar då med Dynamo Kiev, så finns det ju flera saker som talar för Dynamo Kiev, om jag hade varit Irandust. Det ena är att det är en anrik klubb.
Det är utan tvekan bland de tre. Det låter ju coolast att någon gång ha spelat för Dynamo Kiev.
Mm, ja, det finns någonting där. De spelar regelbundet i Europacup-spel. De har garanterat det bästa laget av de här tre lagen. Och inte att förglömma, och detta enligt tror att det var Marcus Vulkan på GT, så var de då beredda att betala 2-3 gånger så mycket som de andra två klubbarna. Så ekonomiskt är det också catching där, medan det är gött mos på de andra klubbarna.
Man kan ha det trevligt i Kiev också.
Ja, det har jag haft. Ja, det kan man ha. Ja. Men sen ska man också då kanske ha med sig att just Dynamo Kiev är det bästa av de här tre lagen. Det är en klubb som har resurser att värva in. Spelar Irandust, om han får spela, han kommer dit, 10 matcher, inte gör några poäng. Så rätt som det sitter han på bänken, rätt som det sitter han på läktaren, hon värvar in en ny, kanske en brasse. Det är en helt annan konkurrens där. Sportsligt kan det bli skitbra om det blir bra.
Politiskt?
politiskt har vi också vissa problem i det landet som han eventuellt ska flytta till. Har man Toulouse? Jag har koll. Du har koll på Kiev, jag har koll på Toulouse. Jag har varit där flera gånger. Mycket trevlig, angenäm stad.
Det är det.
Bra klimat, fina regioner runt omkring.
Snygga tröjor.
Snygga tröjor. Han har redan en svensk kompis som är på plats och som kan hjälpa honom installera wifi till exempel i sin nya lägenhet. Isak Pettersson.
Just det.
Och det har varit tidigare svenskar där som har gjort succé också, så att var man kommer som svensk så har man kanske lite fördelar.
Visst, för svenskar som inte har trivts jättebra där också, Durmas och
Toivonen
var väl inte alltid supernöjda där.
Nej.
Det var kallt där också ibland. Ja,
men dock andra ligan.
Vad är det för succésvenskar? Det är Elmander du tänker
på. Ja, det var han. För sicka succé det var.
Ja,
oj. De snackar varmt om Elmander än idag.
Ja.
I Toulouse. Jag kan inte gå på gränderna utan att de... Oh, La Suède. Vad säger man på... Det är inte La Suède.
Ja, det är La Suède. Det är ju Sverige då. La Suédoise.
Suédoise. Ja. Suédoise. Monsieur. Nej, i alla fall så är det franska andra ligan och det är kanske inte riktigt den ligan som man vill gå till. Men de betalar givetvis mer än vad Häcken gör. Det är gott väder, gott klimat och de ligger på tredje plats just nu i franska andra ligan. Så det är inte omöjligt att de spelar i högsta ligan nästa säsong.
Isak Pettersson har gått dit. Är Ligue 2 nya Zweite Bundesliga när det kommer bli en drös svenskar i då?
Ja, kanske lite åt det, pendeln går åt det hållet.
Kommer man då säga också, för det tycker jag man har märkt att man säger att man går till Zweite. Bara att man går till Dö.
Dö. Så det finns ju både för- och nackdelar med Toulouse. Och så har vi då Groningen med allt vad det innebär.
Som framstår som det trygga valet då.
Precis, där kan man tänka sig att Iren Dust, när jag porträtterade honom och för, vad är det, 2 år sedan, då pratade vi lite grann om vad han såg sig själv i framtiden och tog han fram just den holländska ligan. Han tänkte att min fotbollsstil borde passa bra där. Offensivt, han vill gärna inte kanske försvara så himla mycket. Och det tvekar jag inte en sekund på, att han skulle gått in där, tagit en tröja direkt och säkert gjort det bra och eventuellt kunnat kriga på för att bli aktuell för Dynamo Kiev i nästa steg.
Mm.
Eventuellt. Så det har varit det trygga valet när man spelar i en klubb. Nu har jag inte stenkoll på Eredivisie var Groningen ligger just nu, men jag har svårt att säga att de åker ur till exempel och spelar i andra ligan. Så därmed undrar jag Johan, vad väljer du?
Jag hade nog valt Dynamo Kiev ändå, tror jag.
Det.
Ja. Då tänkte jag faktiskt inte. Man känner
ett spel men också mycket att vinna.
Ja, men är det så, högt spel är det då att man, för jag tror jag kommer trivas fint i Kiev. Det är väl ukrainska ligan som jag inte har så bra koll på. Att det låter mer som att man är laddad inför Europacup-matcherna då kanske. Mm. Men fin stad, finns mycket att göra, både kulturellt och annat. Och det låter så mäktigt att få spela för Dynamo Kiev. Jag hade nog valt det. Det känns numera också som att går det inte så bra så... Går det att hitta nya klubbar? Det kanske kan bli tvärtom. Att han, om man inte lyckas där så kanske jag sen kan gå till Groningen.
Ja, så. Så, ja.
Jag ser fördelar med alla. Men jag tror Groningen har valt sist ändå. Toulouse låter också härligare. Jag tänker nu väldigt mycket att det verkar spännande plats.
Ekonomiskt. Du tänker bara på stålarna.
Ja, det gör jag också. Men det är nog hyfsade stålar överallt.
Ja.
Men det verkar bli Toulouse då.
Ja, jag tror det. Det är det senaste.
Ja. Mm. Du, jag tänkte här bara innan vi kanske går till en kort reklam. Att jag ska läsa upp något kort. Det var så att en gammal sportjournalist gick bort här i helgen som heter Göran Söderlund. Mångårig medarbetare på Expressen. Han hade slutat när jag började där. Men hörde ibland av sig till mig. Han skrev mycket om skidor och vintersport, men även en del fotboll och allt möjligt. Men han var väldigt schysst. Han kunde ringa ibland och bara ge lite råg i ryggen och muntra upp en så. Vi hade ju inte träffats, men bara för att vara schysst så. Så jag tyckte det var tråkigt när jag såg att den hade gått bort. Och jag tänkte att det faktiskt hade sin plats här, att vi ändå påminner om att det faktiskt var Göran Söderlund, vad det verkar som kom på då att man ska ge 6 getingar till Glenn Hysén.
Det var han, ja.
Efter matchen. Jag vet att vi har pratat om det här mycket och vi kanske kan stänga boken här med då. Men om det nu är upphovsmannen så är det väl på sin plats att påminna att ett av hans legacy kan bli att han var den som kom på att man kan ge 6 getingar fast det bara finns 5 då. Och vi pratade faktiskt med Göran Söderlund för ett par år sedan för en så kallad blänkare i Offside. Så fick han berätta då hur det här gick till. När Glenn Hysén då fick 6 getingar i London den 19 oktober 1988. Då säger Göran Söderlund så här. Det var jag, reportern Lasse Olsson och krönikören Thomas Malmen Malmqvist som var getingjury på Wembley. När vi gick från arenan efter matchen var vi uppspelta över Glenns insats. Bättre glidtacklingar hade vi aldrig sett och flera av dem hade direkt hindrat engelska mål. Fem getingar, sa någon. Då fick jag en idé. Jag hade mina stunder. Så jag föreslog, ska vi inte ge honom sex? Malmen tände till direkt. Skitbra, det kan jag använda till min krönika, sa han. Så fan heller, sa jag. Det var ju min idé. Men han skrev ändå en krönika om de sex getingar och fick äran för påhittet. Det var ett historiskt beslut. Fem getingar betyder världsklass och bara det var ovanligt. Expressens legendariske nöjeskribent Anders Björkman har till exempel aldrig delat ut fem under alla sina år på tidningar. Så sex getingar. Du kan förstå att det blev liv kring det. Men så bra var faktiskt Glenn mot England. Senare i samma VM-kval, när Johnny Ekström gjorde ett solomål mot Polen, blev det också tjafs om betygen. Då skulle jag, Hans Linné och Steffo Törnqvist komma överens. Vi var på Steffos hotellrum när redaktionen ringde och frågade vad vi tänkte ge Ekström. En tvåa, svarade vi. Framförallt Steffo tyckte att Ekström varit blek i matchen, förutom solomålet. Stockholm skrek i luren. Är ni inte kloka? Han ska ha minst en fyra. Steffo låg på sin säng med en konjakskupa och lekte med sin fina reservoarpenna. Han stod på sig, men vi satte en fyra ändå till slut. Steffo tog bort sitt namn under betyget. Sista har jag inte kollat då. Fick du Polen på köpet där. Men sex getingar ger vi till Göran Söderlund och hans minne. Och så säger vi att det här avsnittet då, det första när vi är tillbaka i full maskin efter min pappaledighet, det gör vi i samarbete med norrländska Martinsons som ligger bakom många av de nya fotbollsläktarna i limträ som poppar upp runt om i Sverige. Allt från stora arenor som Nya Studenternas i Uppsala till betydligt mindre läktare för några hundra personer. Martinsons har bland annat utvecklat en monteringsfärdig läktare i trä som är projekterad och klar för snabb leverans och gör det enkelt och tryggt att köpa en läktare oavsett vilka förkunskaper du har. Kanske något för klubbar som klättrar i seriesystemet och vill erbjuda sina fans klimatsmarta och behagliga läktarmiljöer. Mer om hur enkelt det är att beställa en läktare i limträ, det hittar man på martinsons.se och det är Martinsons med ett S i mitten där. Där kan man då läsa mer.
Bara lite kort här innan vi sparkar vidare detta avsnittet, så vi pratade ju lite om Lasse Lagerbäck här tidigare.
Ja, just det.
Jag vill bara kort här berätta om vad jag håller på med just nu. Förra veckan när du inte var på plats och kunde kontrollera mig. Fick ett mejl från en polsk reporter. Det händer ju faktiskt. Det finns inget...
Ja, polska reportrar är på hugget.
Ja, det finns inget land.
Som... Ja, Grekland är också.
Ja, grekiska. Ja, men jag tycker ändå att polackerna har gått förbi med råge faktiskt på sistone. De hör av sig, ja, men det är ju i alla fall nästan ett mejl i månaden från någon polsk reporter. Det finns också väldigt många sportreportrar i Polen, det är känslan.
Och ofta gör de det ju blindo till oss, för det handlar ju väldigt också ofta om transfers.
Ja, absolut. Och de vet inte kanske vad vi sysslar med, att vi inte är några diskus. Och mycket riktigt, den här gången var det också i relation till en potentiell transfer. Men annars faktiskt, på sistone, så är det väldigt ofta om att de bara vill få bekräftat att Lewandowski är jävligt bra. Det är lite så fiskejournalistik på det sättet. Att jag tror att det är så att de hör av sig oftare till mig, de polska, för att de ser att jag står som den som lägger rösten i Ballon d'Or.
Ja, ja.
Jag tänker att jag har tyngd, att jag har liksom makt. Vilket jag sannolikt inte har. Jag vill ju dra mig ur det. Det är ju också en jävla story i sig.
Ja, men de vill då höra att Lewandowski kan han vinna till,
ja,
och med.
Och framförallt det här året då, när de inte skulle dela ut den vanliga Ballon d'Or 2020 på grund av coviden. Så ville de bara, om det hade varit röstad, ja, i sig, då hade du, Messi kan ju inte få det här. Ronaldo kan inte få det. Det måste vara Lewandowski. Och jag har varit rätt svag på att svara på dem, för jag bryr mig inte riktigt.
Så tänkte jag, du kan direkt vara snäll nog och ge dem vinkeln och säga att det är inte omöjligt. Nej, han har ju varit så bra.
Ja, absolut. Men så tänkte jag att nu handlar det om Lewandowski igen. Men det var inte detta. Detta var om Lasse Lagerbäck. Och då har det varit väldigt många rykten tydligen. Och den här reporten sa att han har close sources tells me that he's very close joining as a Polish national coach.
Jaha, ja, för de har kickat sin förbundskapten.
Ja, bara en vecka sedan. Tänkte jag, detta har inte jag sett någonting om. Tänkte jag, ska jag nu vara lite disco? Ta de här ryktena, gå ut sociala medier och skriva Lasse Lagerbäck, enligt mina källor, nära att bli polsk förbundskapten.
Du tror att det är så disco jobbar?
Tänkte, ska jag göra detta? Men, och då tänkte jag, fan, jag måste bara dubbelkolla här så att det inte är så att disco redan har antytt att detta är nära, för då gör jag ju bort mig. Ja. Men det var ingen som hade
gjort det då. Inte vattentätt.
Men det var ingen som hade gått ut med detta. Men däremot, när jag började då söka på Lasse Lagerbäck och se de senaste notiserna som har skrivits om honom, då är det snarare att han är väldigt nära att återgå till Island som förbundskapten för dem.
Mm-hmm. Har det skrivits om det?
Ja, det verkar som att det har varit på tapeten i alla fall. Okay. Han har legat i förhandlingar. Och direkt där bara en liten parentes och tänker, vad fan ska han göra det? Är det verkligen det Lasse ska gå tillbaka? Han hyllas ju där. Han har ju liksom, kan göra precis vad han vill. Han kan ju gå som Johan Emander, kan göra på Toulouse gator. Kan han gå och Reykjavik och vara kung?
Ja, han är kanske inte så besatt av sitt eftermäle ändå, Lagerbäck. Nej, ja, det är och man kan också fråga om det är det Island borde göra, ja, verkligen en gång till. Ja.
I alla fall. Så då svarade jag den här polska rapporten att my sources are telling me that he's very close on joining.
Korrekt är det ju egentligen my feed tells me.
Ja, precis. Men det är sånt jag håller på med. Dra lite vita lögner och vill framstå som lite mäktig och sådär. I klisserna när ingen riktigt kan avslöja mig.
Ja, jag förstår.
Ja, men det var den lilla jag hade om Lasse Lagerbäck.
Ja, tills vidare så sitter han med på länk i de här tränarfortbildningarna. Ja,
det är och, inte fel det heller.
Nej, absolut inte. Ja. Och slutar det så är inget fel på det alls.
Nej. Alla svår Hasse Backe, ska jag säga. Vi Hasse Backe.
Jag lyssnade härom veckan på en intervju. Jag fick ett sms från vår gamle kollega som du kanske har mer kontakt med än jag, Erik E. Almqvist. Mm. Det är inte så ofta han hör av sig till mig, så bara att jag såg att det var han tänkte att vad kan det nu vara? Mm. Och då tipsade han då så här, du har väl hört intervjun i Desert Island Discs. Vet du vad det är för någonting? Jag blir alltid osäker när jag uttalar det namnet. Jag vet inte hur jag ska säga det där första. Desert låter ju som en dessert. Mm, och desert i öken då. Men det här är alltså som en övergiven ja, desert, ö. Ja. Desert. Jag vet inte riktigt vad korrekt uttal är. Mm. Men programmet heter Desert Island Discs. Det är ett gammalt radioprogram. Mycket anrikt från BBC. Jag tror att det började sändas redan på 40-talet. Och finns nu mer att lyssna på i poddversion då också om man vill. Och det är då ett superenkelt koncept. Det är en gäst i varje program som intervjuas. Och så får gästen då välja 8 låtar att ta med sig till en öde ö.
Då har jag till lite här. Alltså det är låtar som man tar med sig till en öde ö för att man inte ska tröttna på dem. För man vill man tar inte med sig låtarna för att man ska få en bra fest.
Nej, man får väl tänka hur man vill där. Ja. Men och jag förstår att det skulle kunna låta som lite trött koncept. Men du får ju tänka på att det lanserades på 40-talet. Mm, mm. Då var det kanske lite edgy.
Ja, herregud. Och man får också, du sa BBC. Mm. Ja, det är ju ändå liksom public radio. Ja. Så det är liksom, det ska vara rätt brett.
Absolut.
Tänker jag. Mm.
Och det har varit många prominenta gäster där genom åren. Men så spelar man då upp de här 8 låtvalen i programmet som gästen väljer. Och däremellan så är det intervju om gästens karriär eller liv. Ja. Och det är inte lördagsintervjun direkt eller hard talk. Det är mysigt.
Och,
ja, absolut. Det är inte så att man ställs till svars direkt där kanske. Och det är inte meningen att man ska göra det heller. Mm. Men då, det han skrev då. Du vet vem som har varit gäst nyligen? Nej, skrev jag. Arsène Wenger.
Aha. Det gick pulsen upp.
Ja, det gjorde den ju. Ja. För det är ju en man som är så förknippad med att arbeta hela tiden. Mm. Som har alltid varit nyfiken på vad kopplar han av med. Förutom att jag kan bli nyfiken på själva intervjun så var jag väldigt nyfiken på vad han skulle spela för musik då. Mm. Jag har ju kanske nämnt att jag blev lite besviken på Wengers självbiografi, My Life in Red and White, heter den väl? Jag tyckte ju den var dålig med. Till Wengers försvar är då väl att han verkligen bara haft rödvita klubbar och spelat för eller tränat, tror jag.
Monaco, japanska klubben också rödvita.
Strasbourg, ja, jag antar det att Kobe, jag har inte kollat upp vad de hade. Var det ens Kobe? Det var Nagoya Grampus heter de. Men ja, vi får lita på att det stämmer att han hade just en hel fotbollskarriär i bara rödvitt då. Mm.
Det är lustigt faktiskt när du säger detta, för att hans polare Janne Jönsson. Mm.
Han har väl varit i Vissel Kobe?
Ja, precis. Ja.
Är de polare?
Ja, men de är polare. Mm. Det tror jag att det fortfarande skulle kunna vara att han, om Janne är i London så ringer han och sen och så tar de en fika eller ett glas rött. Men jag pratade med, tror jag var också nu under hösten när du var borta. Fan, borde man inte kolla? Finns det inte någonting på att Janne Jönsson bara tränat lag som har blåa tröjor? På tal om det här rödvita.
Ja, det är då Halmstad och Stabäck. Ja. Då, det måste vara fler lag också. Jag hade då japanska laget blåa tröjor också.
Var det bara de två? Jävla svag spaning alltså. Ja. Nej, det vet jag. Behöver det.
En svag spaning som heller inte riktigt är kollad.
Men vi
tipsar den polska reportern om det. Du får den. gratis. Ja. Själva intervjun då, ja just det, men hans självbiografi, att jag var något besviken på den. Och det delade jag med Nick Hornby, mycket känd Arsenal-supporter och författare, som skrev en recension om hans Wengers bok då i Guardian. Och han tyckte ungefär som jag, att det kändes kanske inte som att, så som det ofta kan vara Anders, att den här boken vill han kanske inte riktigt skriva ändå. Mm. För han är inte riktigt beredd att berätta det som känns mest intressant. Men den här intervjun då i det här radioprogrammet, Desert Island Discs, får man ändå en del nycklar kanske till varför Wenger är som han är och blev som han blev. Det mest intressanta var uppväxten och hur han präglades av den. Mm. I
Strasbourg?
Ja, en liten by utanför Strasbourg. Strasbourg är en stor stad i hans ögon, och det här är precis efter andra världskriget och väldigt nära gränsen till Tyskland, och är väldigt påverkade av det. Jag tror till och med det var så att Wengers pappa, trots att han var fransman, fick åka och slåss för tyskarna för att de tvingade honom vid östfronten. Och en pappa som var väldigt präglad av att ha varit med om det. Och de jobbade jämt, hans föräldrar, den här bistron de hade. Den var stängd bara några timmar på julafton, annars var den alltid öppen. Så de hade ingen tid så mycket att vara med sina barn, fokusera inte det. Och ganska strikt och strängt, varje dag fick Wenger gå till kyrkan. Och de var katoliker då, han fick bikta sig. Och han berättade då att han biktade sig så ofta att det ibland var svårt att säga, komma på något som han hade gjort fel. Så han fick nästan hitta på. Mm. Och då frågade programledaren, vad tror du det gjorde med dig? Och då sa Wenger ganska nyktert då att, ja, jag tror att det ändå gav mig insikten att jag aldrig riktigt är bra nog. Och att det därför blev då lösningen på det, att jobba för att alltid bevisa sig. Och det fick ju då bland annat effekten att hans äktenskap sprack. Och det talar han också om och verkar verkligen, ja, ledsen för hur han var. Han säger till och med att jag blev något av ett monster. Mm. Och då menar jag inte att han var elak, men att han hade inte tid. Han prioriterade inte det, helt enkelt. Och det kanske påverkades lite av det han hade när han växte upp där då. Mm. Hur som helst, jag kan rekommendera intervjun om man gillar mysiga intervjuer och höra lite om Wengers liv. Kan man söka på det. Är man Arsenal-supporter och vill veta mer om varför det gick så många titellösa år till exempel, så är det fel forum. Mm. För det behöver han inte prata så mycket om. Jag tänkte då att du skulle få göra här är såklart att gissa vad Wenger valde för låtar.
Gud vad så.
Ja, du ska få lite hjälp här. Ja. 8 låtar är det som sagt. Mm. Man ska få ta med sig. Till ön får man även ta med sig en bok. Ja. Och a luxury, en pryl. Ja. Jag kan säga då att Wenger valde en boll. Mm. Och han valde boken Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Mm. Av de här 8 artisterna som han valde så var 3 franska. Du känner kanske till dem med. Jacques Brel, Frans Gall och Léo Ferré. Återstår då 5 artister som inte är franska. Och det skrev Eje också till mig i mässet att det är inte så fantasifulla val av Wenger. Men han motiverar dem lite fint. Det är oerhört stora artister. Mm. 4 av dem är döda. Riktigt stora artister är det. Mm. Mm. Och inget av dem är något band eller liknande. Utan det är artister. Kan ge dig lite mer hjälp så kan jag säga att vi har en engelsman som är död sedan länge. Mm. Vi har en engelsman som lever. Också väldigt stor artist. Mm. Vi har 2 amerikaner. Väldigt stora, väldigt döda. Och så har vi en jamaican. Det är den kanske lättast då.
Ja, också Bob väldigt Marley.
Stor. Bob Marley. Ja. Den fick du nästan gratis.
Ja, det fick jag. Ja.
Med Could You Be Loved.
Ja, Could You Be Loved. Ja. Ja, okay. Ja.
Det är kanske det svängigaste valet han gjorde.
Ja, okej. Okay. Men jag tänker så här då. Frank Sinatra. My Way.
Visst. Jajamän. Är det det? Ja. Signaturmelodin då.
Ja. Ja. Sen så tänker jag på John Lennon med Imagine.
Det är helt rätt.
Mm. Ska vi se, ta den andra amerikanen som också är stendöd.
Mm, får man säga.
Kan du säga om det är åt det svängiga hållet?
Han har gjort både och, men när han kom fram så var det ju nästan hans grej. Att det var svängigt och fick publiken att bli tokiga.
Vi kan säga Jimi Hendrix eller?
Nej, större artist än så.
Större artist än så. Fan, det är tomt alltså. Säg det.
Elvis Presley.
Ja, men vad fan!
Men kanske lite otippat låtval, The Wonder of You.
Ja, det är en fin låt faktiskt.
Mm,
ja.
Absolut.
Fan!
Då har vi sagt Sinatra, vi har sagt Lennon, vi har sagt Presley.
Ja.
Och vi har sagt Bob Marley, det är bara en kvar då.
Bara en kvar.
Det är engelsmannen som lever.
Engelsmannen som lever.
Mm, men en väldigt stor artist också.
Och som då inte är förknippad med ett band. framförallt, eller?
Nej, soloartist.
Soloartist.
Wenger har träffat honom några gånger. Och de delar kanske lite fotbollsintresse. Och så. Kom en film om honom för inte så länge sedan.
Ah, ja. Elton John.
Mm, med Your Song.
Your Song, ja. Mm.
Ja, man kan ju håna Wenger att det är så givna val då. Men han pratar faktiskt om det lite fint. Det kan man ju lyssna på i intervjun. Och jag och Eje Almqvist enades då om att visst, det var lite fantasilösa val. Däremot så framstår Wenger som väldigt mysig här. Mm. Så om det hade varit, om han hade skruvat på det här programmet och istället kallade det för Desert Island Managers, alltså du åker till en ö så får du ta med dig några stora fotbollsmanagers, då hade man kanske valt Wenger.
Absolut, det ju varit, jag tror inte, ja, precis, det har vi ju sagt flera gånger i den här podden och så, att det är ju ändå en man som fascinerar väldigt mycket, varit med mycket, och han känns också som att han är både mjuk men också liksom, ja, men tydlig också i vad han är för typ av ledare och vad han har gjort, vilka beslut han har tagit. Och han stod på sig där under Arsenal-tiden, framförallt de sista åren han ständigt var ifrågasatt.
Jag tror också att det kan bli lite, för han fick ju oerhört mycket fördomar kastade mot sig när han kom till England. Först såklart att han inte var så känd, men att det gillades att hänvisa till. Och eftersom han förde in lite mer seriös inställning till fotbollen, så fick han ibland höra att han var liksom en fransk snobb och så, när han ville avfärda.
Ja, det är intressant det där, för den ribban är inte så hög. För det han kom in i var ju liksom ett pubgäng.
Ja, ja,
och precis. Han bara sa, nu ska ni sluta dricka öl.
Ja, och, det... och stretcha lite.
Ja, men det var ju lite så. Att, ja. Och nu ska vi prata lite grann om taktik också inför matcher.
Ja.
Innan var det bara, gå ut här nu killar, ge järnet och så tar vi en pint sen. Ja. Eller två, eller sju.
Men just så kunde han, och så kanske han ändå hade ett visst intresse för, han kanske ändå kunde uppskatta en teaterpjäs eller ett operastycke sådär. Mm. Men då kan man ju lyssna på den här också, för det är knappast en snobb som växer upp oerhört tufft. Han fick jobba redan som barn nere på den där bistron och har bara jobbat. Och man tror ju lätt då liksom att när människor målas in i ett hörn sådär, att de ska vara på ett visst sätt. Men han var ju minst lika dålig förlorare som Ferguson var, som blev något av hans nemesis då. Och berättade att han nästan trodde han var tvungen att sluta i början av sin karriär, för att han påverkades för mycket känslomässigt av att förlora helt enkelt. Mm. För det kommer heller inte med paketet. Man tror att det här är en fransman som ser lite stilig ut och har en viss kulturell framtoning, men att han kan vara precis lika jävlig förlorare, det fick man ju veta sen när han hade svårt att erkänna Arsenal-misstag och så. Men då kan man också lyssna på den här och förstå att inte kom han kom inte från varven i Skottland som Ferguson, men inte kom han från någon silversked inte. Ja, det var valen då. Vilka tränare hade du mer valt att ta med dig till en? Det beror också på om syftet är att komma ifrån.
Ja, precis.
Då hade man inte valt Wenger kanske.
Nej, precis. Då hade man valt typ Diego Simeone. Ja. Typen så, som man vet.
En jävla,
han tar tag i det.
Bygger någonting.
Ja, precis. Han går gärna ut och liksom tar på sig en skada för gänget. Så. Men om man tänker mer att man är där för att man verkligen genuint är nyfiken på några tränare.
Ja, men säg att ni blir hämtade där om ett år.
Ja, så men jag, ska vara ett här. År. Och verkligen, och se detta som en sån superutbildning. Att jag ska komma tillbaka sen och minst platsa i Stefan Lundins panel.
Ja, man kan bara ta dig.
Ja, precis. Ta dem. Nej, men då hade man ju givetvis, det har varit rätt uppenbart. Jag är ju inte den som ligger i framkant och kan säga, oh, här har vi en jävligt intressant tränare i Serie B som är på frammarsch. Jag är ju inte den.
Pardew, Allardyce.
Ta det gänget. Ja. Nej, jag vet inte, Johan. Det är för uppenbara namn, så det är nästan skämt för att säga det. Guardiola. Ta med honom med Klopp.
Desert Island football matches då. Du fick ta med tre matcher som har spelats. Som du har en liten tv där som du får se om när du vill.
Ja. Det är också så. Då tar jag väl givetvis Liverpool-Milan, Istanbul 2005. Jag tar kanske... Ja, vad fan tar man? Vad har du för matcher?
Jättesvårt, ska man ta någon verkligen som man kan hela redan så, ja, för att bara se nya
kanske tagit en derbyt i Buenos Aires. Jag har aldrig sett en match i 90 minuter.
Nej, ja, du säger då bara så, ge mig det mest dramatiska
och en klassiker
från Superklassiker.
Precis. Ja. Det spelar ingen roll vilken. Sen hade jag kanske tagit faktiskt, när vi ändå är inne på det, men när vi pratade om Maradona när han gick bort och så, jag har tagit liksom en av hans bästa matcher, till exempel i Napoli och sånt där. Mm. För att det var härligt att sitta och titta på det och njuta av hans storhet.
Ja, men det var
någonstans
bra.
Där.
It's Elvis Presley because it was as well the star of my childhood, but especially because it's the song where Arsenal walks out on the pitch, The Wonder of You. When no one else can
understand me. Det var kanske två helger sedan som jag vid frukostbordet en lördag hade då hämtat in DN från brevlådan och slog upp en intervju eller ett större porträtt av Benjamin Ingrosso. Och det var Fredrik Strage som hade gjort skrivit denna text. Och redan där så tänkte jag, fan vad kul, vad länge sedan jag läste någonting längre av Fredrik Strage. Han är ju oftast har sin fredagskrönikor i DN Kultur. Men väldigt sällan numera är han en reportageskribent. Ute på fältet och jobbar och fångar in scener och intervjuar folk och så. Så att, det kände jag, detta kan bli skoj. Och det är inte så att jag är särskilt intresserad av Benjamin Ingrosso. Men Fredrik Strage gjorde att jag blev tillräckligt nyfiken för att läsa den här texten. Och det tog inte många rader, Johan. Förrän jag fick en liten uppenbarelse nästan. En sak som jag inte har tänkt på så himla mycket, men det blev så himla påtagligt när jag läste det här. Det var att Fredrik Strage bidrog med någonting som jag tycker att Dagens Nyheter generellt, men även övriga printmedier är för svaga på numera. Den här berättarglädjen, att man tar sig an ämnen med liksom en jävla lust. Väldigt ofta i DN, nu får DN liksom klä skott här.
Men kan gälla annat också.
Kan gälla annat också. Men väldigt ofta i Dagens Nyheter så är det tunga ämnen som ska avhandlas. Det är liksom, ska man göra ett porträtt på Tegnell i de här tiderna så är det att han ska ifrågasättas och man ska nagelfara hans olika liksom inverkan på den svenska strategin och sådär. Är det någonting om Stefan Löfven så ska han ifrågasättas. Det är så himla mycket, ja men det är så laddade ämnen som man tar sig an. Eller så är det att Björn af Kleen har liksom hängt med någon trumpist i liksom rostbältet i USA och ska försöka beskriva att de här strömningarna, de ska vi inte ignorera, de är många. Det är tunga saker man tar sig an.
Och med poddmediet också som har blivit så stort så är det ju otroligt mycket just intervjuer. Mm. Att man pratar med någon, men just det här porträttet så, som vi ofta gillar om i tidningen, där man ju absolut pratar med personen, men också följer den personen i dens naturliga miljö eller onaturliga miljö om man har riktigt tur. Att skildra och så. Bara det tycker jag ibland blir mer ovanligt. Att det är så mycket fokus på just intervjun. Jag ställer frågor och du svarar, vi samtalar. Mm. Men att just det där hänga med. Nu har det varit svårt de här tiderna.
Ja, precis.
Jag tror inte bara det gäller på grund av corona.
Nej, visst. Men det strålar ut en typ av berättarglädje mellan raderna. Man ser att Fredrik Strage har ansträngt så här för att han ska försöka skriva en text som kanske inte alltid publiceras i Dagens Nyheter. Att det är liksom lustfyllt. Det är roligt. Han har liksom gett sig fan på att detta ska liksom bli rätt underhållande läsning. Någonting som man blir lite glad av. Och då redan i första stycket så bränns det av två stycken så kallade klenoder. Som jag bara tänkte delge här. Så man får en känsla för känslorna som jag hade när jag satt vid frukostbordet och läste detta porträtt. Först är då att Benjamin Ingrosso berättar om hans familj. Som drev en italiensk restaurang. Jag tror att det var på Östermalm i Stockholm. På 80- och 90-talet. Väldigt populär sådan. Och så berättas det då om när Bruce Springsteen var i Stockholm för konsert. På kvällen efter konserten så går han med sitt gäng, The E Street Band, till Ingrosso-familjens restaurang. Och efter en, vad gissar, kanske en trerätters med ett par flaskor till detta. Så är Bruce så pass nöjd med middagen. Så att han vill göra det som... Det är inte så vanligt att man gör det numera, men att man går ut och tackar kocken personligen i köket.
Tommy Söderberg style.
Ja, verkligen så.
Han skulle göra det oavsett om det smakar skit.
Så jävla, på något sätt också Bruce. Det passar in i bilden, Bruce, att han gör det. Ja. Han uppskattar de som arbetar klassen som står där och sliter. Så han öppnar upp den här svängdörren till köket och ser första bästa person som står där och hackar lite lök. Och så ropar Bruce till den här lökhackaren så, who's the boss? Och så direkt svar lökhackaren, you're the boss.
Ja, kvickt.
Ja, det är så jävla kvickt av den här lökhackaren att man blir imponerad. Det är sådana egenskaper man önskar att man själv hade haft.
Ja,
man säger direkt, oh fan, Bruce är här inne i köket. Så frågar han, who's the boss? You're the boss. Mm. 5+, i all sin enkelhet.
Ja, trevlig.
Ja. Den andra är också utspelas på den här restaurangen. Det är en annan stor musiker är på besök i Stockholm. Neil Young.
Ja.
Neil Young har haft gig någonstans i Stockholm. Har bokat ett bord på Ingrosso-familjens restaurang. Och kökspersonalen, hovmästaren, väntar och väntar och väntar. En timme går 2 timmar går. Först då kliver Neil Young in. Kraftigt försenad. De är ju på väg att stänga köket. Lite irriterat. Och då kliver hovmästaren fram till Neil Young. Och vill ändå liksom påtala här att detta är inte riktigt okej. Okay. Man kan heta Neil Young, men fan, visa lite respekt för oss också här. Och då säger hovmästaren till Neil Young, my cock is very upset with you. I all sin enkelhet också kul. Det är...
Men jag bara... min mamma bodde några år i Sydafrika.
Mm.
Och under ett kort tag så bodde min svåger hos henne. Han pluggade då lite där. Han var väl vid tillfället 20 år eller någonting sånt. Så hade hon gäster över på middag. Och då hade Kalle, som han heter, lagat maten. Och sen när han kom fram då så presenterade hon honom just och sa, this is Carl, he's the cock of the house.
Nej, men bara de här två. Det är liksom en rivstart i en text där man känner fan. Fortsätter det så här så är det precis vad jag saknar. Någon som liksom fattar lite grann. Och menar poängen, det fanns en poäng i det här också. Att Strage vill etablera rätt tidigt att detta är en ung kille. Men som har blivit uppväxt i den här miljön där det är liksom stjärnor, det är showbusiness. Han är liksom inskolad, uppfödd. Detta är det han kan. För honom är det inte så konstigt att Bruce Springsteen eller Neil Young rör sig i de kretsarna där han växer upp. På något sätt så etablerar han det också.
Mm.
Mellan raderna.
Avec Strage kan man ju säga. Jag håller ju hans reportagebok Mikrofonkåt som jag tror kanske kom 2001 eller någonting. Som just en av de roligaste reportageböckerna som jag har läst på svenska. Den handlar ju om svensk rap och svensk hiphop och dens framväxt. Men den skulle nästan, inte helt, men nästan kunna handla om vad som helst. För att det är just att han är så... Han får det där att svänga så mycket genom att bara hänga med dem och skildra och skriva vad som händer. Och bara det, precis som du är inne på, tycker jag blir mer ovanligt. Det kom en bok också som jag tror kom den här hösten som gick, som jag tror hette Provokatörerna. Som handlar om svensk humor och stand-up. Och framförallt de som kanske skämtar grovt och så. Den gjorde mig också glad. Den var inte lika vass som den, men hade vissa likheter. Just att man... inte alltid behöver vara, komma med så stora poänger eller driva teser eller att det behöver vara så allvarligt, utan att man får en text att svänga. Jag försöker ju tänka väldigt mycket så när jag skriver. Lyckas såklart inte alltid. Men att, för ibland får man frågan vad fyller Offside för syfte. Jag tänker ju sällan mer krångligt än att jag vill att den här texten ska vara kul att läsa.
We're here to please you.
Ja, sen såklart att man får anpassa sig till ämnet. Och skriver man om jag skriver om Christian Lindström som var fast i djupt spelmissbruk, så är det ju inte ha-ha-ha hela vägen. Men det kanske är ett ha-ha någon gång. Mm. För en människa är inte endimensionell. Lätt när man skriver om sådana här tunga ämnen så tror man ju kanske att det måste vara supermörkt hela tiden. Men inte ens en människa med stora problem eller som har haft det är ju på det sättet. Man kanske också använder humor ibland själv eller självironi eller vad det kan vara. Så jag tycker det där är oerhört viktigt, även när man tacklar så att säga, allvarliga ämnen. Men det känns idag som att dels kanske för att saker är politiserade, att man ibland får beröm för ämnen man nästan har valt eller tagit sig an, för att det är väldigt angeläget.
Ja, en väldigt vanlig kommentar som man ser när någon hyllar en text är viktig text.
Ja, det kan det ju vara såklart.
Men det har blivit lite för många viktiga texter, det är min starka känsla.
Ja, de kan ju få finnas också, men att det är just den här berättarglädjen och lusten när man får det som inte... Det kanske spelar en viss roll också där, att du gillar det här porträttet av Ingrosso. Det är inte så att du tyckte illa om Benjamin Ingrosso, nej. Men jag gissar att du har inte tänkt på honom så mycket.
Nej,
och du tänker inte honom som någon, nu ska jag läsa om en av mina favoriter här.
Nej.
Och då blir ju kontrasten där något tacksam också. Att en person du kanske inte hade jättehöga tankar om, och så visar det sig vara jättekul att läsa om den personen. Mm. Och på omvända då, att jag tycker inte att det är jättekul att läsa en... Behöver man en krönika som skriver om vilka idioter Östersund är som åker på ett läger till Spanien i pandemitider? Alla vettiga tycker väl det.
Mm.
Så för mig ger liksom inte en sån text någonting. Men många vill väl ändå ha det, för att det är skönt att någon trycker dit dem eller så. Men det blir inte så intressant.
Mm.
Och jag tänkte faktiskt också på det när jag läste för några dagar sedan, så var det ett långt, eller jag tror den publicerades runt jul, men Marcus Rashford. Vi har väl knappt nämnt honom här. Det säger ju också någonting kanske. Alltså på ett sätt most valuable player får man väl säga. Han skulle inte vinna guldbollen, men i ett skitår hade han ett bra år. minst sagt.
Verkligen.
Och det är ju alla hattar av som går, och få som lyssnar här har väl missat då Marcus Rashfords kamp för fattiga barn, och framförallt då deras rättighet att få fria skolmåltider även under lov. Mm. Och han, man har då fått en bild själv om hur det var för Rashford när han var ung under knappa omständigheter med en ensamstående mamma som hade 3 jobb samtidigt. Och jag tror att de var 5 barn, och hur det var ibland behöva gå hungrig. Han har gjort ett, det går ju inte att imponeras nog liksom. Man undrar liksom vad alla andra med den plattformen tänker, att så här, finns det något litet jag kan göra också? Behöver ju inte vara så här mycket, men i alla fall. Och vill man se, apropå lite hårdare intervjuer, någon blir satt på pottkanten, så kan man ju kolla upp när Storbritanniens hälsominister Hancock blev intervjuad av Piers Morgan.
Ja. Killa Piers Morgan dök upp där.
Han har väldigt förmåga att ibland vara på the evil side, ja, och på the good side. Ja. Men här intervjuar han då hälsoministern som röstade nej till det här, men så blev det ändå av. Och vill man se någon som har problem under en intervju, så kan man ju kolla på det klippet. Ja, ja. Han klarar sig inte särskilt bra då, kan man ju säga. Men Rashford, och vi har inte ens nämnt honom, kanske för att det är så givet på något sätt, att det är nästan svårt, precis som att det är svårt att beskriva Messi på något begåvat sätt, hur bra han är på fotboll, så blir det nästan svårt att säga något begåvat om det fantastiska som Marcus Rashford har gjort.
Den texten som du hänvisar till, som Daniel Taylor då skrev
I The Athletic.
Ja, precis. Mm. Jag läste ju också den, och det är precis den känslan man har. Det är en välskriven text.
Ja, absolut.
Men det man saknar, och det som gör att det är svårt, det är ju just att han är så fläckfri. Det är så en jäkla liksom Rashford. Man kan bara imponeras av honom.
Ja, och
men det finns inget mörker i detta. Visst, man kan säga, man kan tänka att mörkret är hans kamp för det här och hans uppväxt själv och det som har liksom format honom till varför han håller på att engagera sig i de här frågorna. Där kan man säga att det finns ett mörker där indirekt.
Såklart.
Men det är liksom en hyllande typ av text där man förstår att han hyllas, men man saknar en twist på det.
Ja, och det behöver inte vara något kritiskt. Så det är inte riktigt det jag är ute efter. Nej. Men något som gör, även han blir ju endimensionell här. Det blir ju nästan tyvärr att det blir lite tråkigt efter ett tag. Alltså hur fantastisk han än är. Men när han är fantastisk på precis allt, så blir det nästan att man zonar ut lite. Och då gör det liksom nästan roligare då att läsa om Benjamin Ingrosso efter ett tag. För det finns nästan inget mer man kan säga om Marcus Rashford. Det är bara att liksom imponeras och buga. Mm. Alltså jag tycker nästan det är värt att nämna Filip och Fredrik här ibland, som de gånger de är ute på fältet, så har det ibland, jag kommer ihåg, du nämnde Trump här, men när de inför valet 2016 blir det väl då, när Trump slog Clinton, så gjorde de någon dokumentär från Trump-land.
Ja, Rostbältet.
Pennsylvania. Ja, någonting så. Det, ja. Men det är ett bra exempel tycker jag på när man inte underskattar tittaren, för där fick då, de hängde då med folk som förmodas kanske rösta på Trump, eller i alla fall kunde lockas av det han sa, men de liksom diaboliserar inte dem, utan de kan också vara intresserade av något annat. Mm. Och även deras film om somaliska bandylaget är ju så, att så här, ett jätteviktigt ämne, angeläget, integration och rasism, men man får också garva ibland i den. Jag tycker inte det är fel, det kan till och med göra att det når fler. Mm. Och så tycker jag man får lita på att den som tittar ändå kan förstå det. Men just det här att de kan vara bra på, det kanske inte alltid lyckat varje gång, men att det kan svänga men samtidigt vara med ett allvarligt ämne, så. Det lyfter jag gärna fram.
Ja, men bra. Ja, det är fan, det är väl det vi ska försöka, när vi skjuter ifrån här inför våren och sommaren och så, och du är tillbaka, så är det väl det som vi ska påminna oss själva om också i när vi tacklar olika texter.
Ja, fan. Så får man passa sig själv där. Jag har ofta brottats lite med att man strävar när man är ute på fältet då, att få intressanta eller roliga scener som svänger. Mm. Som att det här ska bli kul att läsa. Där kan det vara lätt att gå för långt också. Så att, det liksom, att man på liksom nästan skrattets bekostnad, så skulle kanske en person som porträtteras ta illa upp eller så. Den linan kan ju vara svår att dansa på också. Och att man inte ska kliva över där. Men att man försöker så gott det mår. Att det inte alltid behöver vara mer än att det här är viktigt, utan det här var kul att läsa. Mm. Så. Men Ingrosso-porträttet då?
Ja, ja, det
är en rekommendation.
Absolut. Förra veckan blev det då också klart att Håkan Mild återvänder till IFK Göteborg. Tacksamt för den som inte sympatiserar med IFK Göteborg och försöker raljera om att detta är 2006 all over again. Men man tänker väl jag vet inte vad du tänker, Jo, men spontant tänker jag att ja, men detta kan ju bli bra. Man liksom tänker att ja, fan, Håkan Mild, han är inte oerfaren. Han har ett blåvitt hjärta. Han kan branschen även om han har varit borta från den i x antal år nu.
Han är lite lat, va? Lite slapp.
Ja.
Nej, det är han ju inte. Han är en arbetsmyra.
Ja, och jag tror att för Pontus Farnud så blir det säkert suveränt som är grön i yrket. Att få in Håkan Mild över sig som man kan bolla saker med och så. Och som Blåvitt har kommunicerat nu. Nu har de gått igenom en tid där de har varit tvingade att hantera en rad olika frågor som handlat om ekonomi och omorganisation och sådana saker. Och då kanske inte Håkan Mild hade varit den bästa. Men nu vill de gå in i ett nytt kapitel där det ska handla om fotbollen igen primärt.
Ja, så var det ju lite när han klev in första
gången. Det kan man tycka vad man vill om, ja. Så. Att fan, det borde också en klubb kunna hantera och hålla två bollar i luften samtidigt och jobba på två olika fronter. Men
Jag tänkte mest att, för även jag, min spontana reaktion var det här är säkert bra för IFK Göteborg. Och jag såg bara hyllningar. Mm. Om att det här var det bästa som kunde vara för IFK Göteborg just nu, att IFK Mild.
Ja, man får tillbaka vinnarskallen.
Att Håkan Mild kommer tillbaka. Sen när man älvsborgare kan man raljera eller om man håller på något annat om att det är gammalt. Men jag såg bara liksom tweets och krönikor om att det här är jättebra. Mm. Och det var min tanke med. Men det som slog mig då var att när Håkan Mild sluta, var det kanske 2014? Någonstans där. Visst, vi säger att det var det.
Ja, vi säger ungefär det.
Mm. Ja. Var det jättemånga texter då som sa att det här är en jätteförlust för IFK Göteborg att Håkan Mild
slutar. Jag har tagit in i arkivet och kollat. Men
Nej, det har faktiskt inte jag heller hunnit. Men jag kan inte påminna mig om att det var massor varningens finger att nu blir det allvarligt för IFK Göteborg. För Håkan Mild som är så bra slutar nu som sportchef var han väl då. Det kunde inte jag komma ihåg. Och då tänker jag bara på att det är lite tecken på hur man fungerar som människa. Att man tröttnar på personer. Mm. Sen går det en tid och då känns den personen kul igen. För nu var det bara, och du undrar, var alla de här texterna då som sa att det här är inte bra för IFK Göteborg?
Nej, men lite så var det väl också med Nanne Bergstrand, alla hans återkomster till Kalmar och så.
Mm.
Varje gång som han har slutat där så man har känt att det är på tiden. Liksom.
Vi tröttnar, men sen är vi beredda att glömma.
Och sen kommer tillbaka helt rätt. Så är det ju, man fungerar väl så lite grann.
Det är väl så då.
Ja. För övrigt så minns jag, vi har ju skrivit om Håkan Mild några gånger under åren.
Länge sedan nu.
Ja. Och jag minns en text där Mattias Göransson, numera då chefredaktör på Filter, och tror att det var också Henrik Ekblom i Sten, de följde ett antal sportchefer under slutet av säsongen, tror jag. Där Håkan Mild var en av dessa. Jag vill minnas att det var så att som på något sätt fick symbolisera hans syfte med att vara sportchef, det var bara att vinna. Och då var det så att han skulle liksom installera sig på sin dator och skulle skaffa sig ett lösenord till sin dator, så var det SM-vinnare. Så enkel var han liksom. Det räcker liksom. Han skulle bli på honom det varje gång han loggade in på sin dator.
Det blev publik det på hans lösenord.
I efterhand blev det. Och sen så behövde han då uppdatera, för det var tydligen för enkelt.
Ja, just det. Ja, det är inte ett säkert lösenord.
Sa webbansvarig på kamratgården. Ja. Då var det svenska mästare. Det finns ju en enkelhet där som jag tror att många tilltalas av. Att fan, det är liksom ingen komplicerad person på det sättet. Han vill bara vinna till varje pris. Och det får vara värt lite grann då kanske att man brister på andra sätt. Men vad jag tänkte på var en personlig liten korrespondens som jag haft med Håkan Mild. Det var väl förra sommaren, eller om det var i sommaren. Men förra sommaren tror jag att det var. Där jag en solig dag hade varit badat, cyklat förbi där jag bor. I Västra Göteborg finns det ett litet Lejonet och björnen ställe. Jag gör gratisreklam här till Håkan Mild. Men det är då hans glassmärke, glassfirma.
Lejonet och björnen.
Lejonet och björnen.
Just det, döpt då efter ett legendariskt anfallspar i Trollhättan på 70-talet.
Jaha.
Nej, jag
har du någon story här?
Nej, men det låter ju bra.
Ja, i alla fall. Lejonet och björn. Jag cyklar förbi, blir lite sugen på en kula. En kula glass. Tar en bägare och säger till den säkert sommarjobbande tjejen bakom bardisken där. En kula choklad. Släver upp en kula. Och det är den minsta kula jag någonsin har sett. Och i mig så finns det ju en gammal glasskiosk-kille. Jag är uppväxt i en glasskiosk, mer eller mindre. Har serverat otaliga liter glass.
Jag blir förvånad också, för det är inte trenden snarare att jag brukar snarare viska när jag ska köpa glass till barn. Att behöver inte vara så stora, för jag tycker en kula nu, det är ett jävla lass man får oftast. Mm. Så det låter olikt samtidigt att få en liten kula.
Ja, men man blir också lite bekymrad. Det finns ju en teknik bakom det här. Man kan göra stora kulor fast det är mycket luft i dem. Mm. Det handlar om att använda skopan och så. Men det kan vi gå in på en annan gång.
Men det var
superliten kula alltså. Och den kostar ändå sina 25 kronor för en kula. Sånt där. Så den kostar nu mer. Och jag frågade då. Detta var faktiskt det minsta kula jag fått någonsin. Och då sa den här kvinnan. Ja, men det är instruktioner vi fått här från ledningen på Lejonet och Björnen. Vi ska inte servera stora kulor. Och så pratar hon lite grann om att det är skillnad på glass och glass. Att till exempel konkurrenters glass finns det massa produkter i som gör att den inte alls är koncentrerad i sin glasskoncentration och sådär. Mm. Jag tänkte att detta låter helt otroligt att få instruktioner. Så då skickar jag ett sms till Camille. Kan detta stämma? Nu har jag precis köpt en glass. Jag anonymiserade istället. Jag vet inte att den här unga tjejen skulle få skit. Kan detta stämma att du har gett instruktioner till era återförsäljare om att servera små kulor? Han dementerade detta kraftigt. Men
gjorde du det lite? Var det med glimt?
Absolut. Lite, liksom, absolut. Ja,
det var bra.
Han dementerade detta kraftigt. Men gick också in då i detaljer om skillnader på glass och glass. Och sa också att nej, vi har inga instruktioner överhuvudtaget. Däremot så kanske de är medvetna om kvaliteten i vår glass kontra konkurrenters glass. Han stod på sig. Men det var ändå på ett glatt humör med lite smileys och tummen upp och lite blinkandes emojis och sådär.
Kanske en glass-emoji till och med.
Ja, vi enades om att jag inte riktigt höll med honom och han inte riktigt förstod vad jag var ute efter.
Nej.
Men jag tänker att den lilla dialogen som vi hade där en solig eftermiddag, sommaren 2019 kanske, ändå säger ganska mycket om Håkan Mild och hans ledarskap. När han tror på någonting så är han så envis att han låter ingen liksom trumfa honom eller få sista ordet. Han ska ha sista ordet. Jag tror att om jag går tillbaka i vår sms-konversation så är det han som har haft sista ordet. Och jag slutar. Jag orkar inte riktigt för att jag känner att han har mer energi i den här frågan än vad jag egentligen har. Trots att jag kan bli upprörd över väldigt små saker som små glasskulor. Men det säger någonting som kanske kan gynna Blåvitt på sikt. Är att de får en person som han ger sig inte.
Nej.
Han kommer tuff i förhandlingar. Tuff. Om det måste saker ställas på sin spets så ger han sig inte.
Så är det. Ja, principer, det minns jag också från en gammal offside-text under hans korta tid i Wimbledon. När han porträtterades där, att när han beställer en öl så bar han ju också om lime till ölen. Mm. Med motiveringen då att om man tar i limen så tar det bort ölsmaken. Då blir frågan varför ska man då ha en öl? Ja. Men han var inte rädd för att stå på sig sådana grejer heller.
Ja.
Då börjar det bli dags att säga att det här avsnittet, det gör vi i samarbete med norrländska Martinsons. Som ligger bakom många av de nya fotbollsläktarna i limträ som poppar upp runt om i Sverige. Allt från stora arenor som Nya Studenternas i Uppsala till betydligt mindre läktare för några hundra personer. Martinsons har bland annat utvecklat en monteringsfärdig läktare i trä som är projekterad och klar för snabb leverans och gör det enkelt och tryggt att köpa en läktare oavsett förkunskaper. Kanske något för klubbar som klättrar i seriesystemet och vill erbjuda sina fans klimatsmarta och behagliga läktarmiljöer. Martinsons.se med ett S är adressen om man vill lära sig mer om detta eller beställa. Spännande tider nu när jag kliver på här igen. Börjar direkt här den här veckan med när det fortfarande händer grejer i IFK Norrköping. Och själv är jag ju väldigt spänd på dagen det här avsnittet kommer ut. Som vanligt en onsdag så är det väl extra årsmöte i Häcken. Mm. Där det då ska medlemmarna ska få säga sitt om ett eventuellt samgående med Göteborgs FC. Så Kopparbergs Göteborgs, där det har ju varit otroligt många turer. Det blir spännande att se hur det går. En liten sak som bara slog mig var att jag läste ett uttalande från Getingarna. Alltså supporterföreningen till BK Häcken som ju då ganska förväntat påminde om att de gillar inte såna här genvägar, att de skulle skippa divisioner, att Häckens damlag då skulle genom den här sammanslagningen få gå upp, något de inte har förtjänat sig till sportsligt. Det är en ganska vanlig hållning från aktiva supportrar, jag kan förstå den, men vill även passa på ändå skjuta till att Häcken har ju ett damlag. Och som har vunnit en del, om de vann division 3 för något år sedan. Jag har inte sett någon gång att Getingarna uppmärksammat dem. Att det finns någonting lite märkligt där, kan jag ändå tycka. Att det finns ett damlag här som ingen verkar bry sig om alls. Men nu när det börjar bli lite viktigt så är principer viktiga plötsligt.
Vi kanske bara ska stanna lite innan vi stänger kiosken helt och hållet, glasskiosken. Med att jag har också givetvis följt allting här. Och första beskedet kom om att det skulle läggas ner i Kopparbergs. Så det var ju, man kände att detta är absolut bland det märkligaste man har varit med om. För man har inte haft någon som helst aning. Jag har inte hört någonting om att detta var på väg att hända. Snarare tvärtom där under hösten, när de först och främst vinner SM-guld för första gången. De gör värvningar. De planerar för kommande säsong. Bara två dagar innan så har de väl gjort en rätt tung värvning, vill jag minnas. Och så kommer det här. Man känner, vad är detta för konstig grej? Vad fan händer liksom? Man kände att detta måste vi dyka ner i. Detta var väl i mellandagarna som detta kom. Och jag tänkte, fan, detta är nästan så att jag direkt nu ska bara liksom hoppa på cykeln. Cykla in till stan, cykla ner till Valhalla och se vad fan det är som händer. Men jag gjorde inte det. För jag hade en paddeltid. Sorgligt, men sant. Är man ledig så är man ledig. Det är också viktigt. Men sen så har man ju då följt turerna och man har sett vissa intervjuer med Bronsman då, som är investeraren, Kopparbergs grundare.
Sidokungen.
Sidokungen. Man har hört lite grann om hur saker har varit på tapeten tidigare, kanske med IFK Göteborg, att det var uppe på tapeten och berättade med Mats Gren nu, nyligen. Idén tror jag, Littorin.
Yes.
Om att diskuteras redan på hans tid.
IFK Göteborg då skulle Bronsman ha hört av sig.
Ja, precis. Och att det inte blev så. Och sen då när man hör då Bronsman. Jag förstår ju att det finns. Att man blir jävligt förvånad. Och man kan bli lite irriterad över hur de behandlar det här. Och, men man kan tycka att det finns personliga öden i detta. Liksom, någon spelare som precis har skrivit på och flyttat. Och köpt en lägenhet i Göteborg. Och sen så ska bara klubben sluta existera på något sätt. De fortsätter visserligen få sin lön och sådär. Men det fanns väldigt många turer. Men i allt det här så tycker jag ändå att det blev för lätt att bara dra det här kortet. Om, som dels då vissa kanske inom getingarna gör nu. Att fan det är fusk. Och så här, men också att bara kasta skit på Kopparberg. Så jag vill ändå lite grann försvara det som Kopparbergs Göteborg har gjort.
Det var ju mycket märkligheter med det, att det inte var förankrat, ingen spelare visste, ingen tränare visste, den lilla styrelse som fanns visste då, och att det heller inte är en förening i vanlig mening. Man nekats bidrag och så, för att det finns knappt några medlemmar, och det finns väl bara tre lag tror jag, F19 och F17 också kanske. Så det går liksom inte att jämföra när det är mer likt med AFC Eskilstuna kanske, eller en traditionell förening. Men man förstår ju också spelarna där som ändå ska kunna vara ett av Sveriges bästa lag, eller till och med bäst, och kunna hävda sig på Europanivå. Och jag tror det var den här DN-artikeln som målvaktstränaren, sportchefen var det, som sa att han är också trött på att ringa Anticimex hela tiden för att det är råttor i omklädningsrummen och så. Inte konstigt att en spelare där tycker att det är en ganska bra idé att få komma till Gotia Park och få utvecklas där med sin fotboll. Det är ganska mycket begärt att de skulle säga att det här känns lite fuskigt. Är man spelare där förstår jag att man helt hoppas på att få gå upp i Häcken eller i Göteborg eller vad det nu skulle kunna bli. Nu ser det kanske bli Häcken om de stajar då. Jag förstår såklart de här principerna man kan ha också. I Malmö FFs fall där fanns det ju inget damlag. Här har det ändå funnits ett då i BK Häcken. Men man verkar inte ha brytt sig om det så mycket. Nej. Men principer blir viktiga nu då.
Absolut. Nej, men jag fattar fullt ut. Det finns så många saker som är obegripliga i den här.
Det är fortfarande här inte utrett allt vad Bronsman egentligen internt var ute efter.
Att det har varit så få medlemmar som haft någonting att säga, en styrelse som har gjort som de har velat, och de har inte informerat spelare eller trupp eller tränare eller vad som helst. Liksom. Det finns så många som man känner, som jag förstår att de har irritation. Samtidigt i det hela så ska man inte glömma bort att den här sidokungen, han har ändå gått in med nästan 100 miljoner kronor.
Ja, det är ju mannen med plånboken såklart.
Ja, precis. Han har gått in med detta. Det är ingen som har liksom tvingat honom till att göra detta. Han har gjort detta för att han uppenbarligen hade någon typ av känsla att han vill göra någonting för damfotbollen under en tid där väldigt få vill göra någonting för damfotbollen. Lyckades, och till sist så lyckades de vinna SM-guld också. Det gör man inte bara av en slump, utan det finns ju liksom, det är ju pengar och resurser. Det finns en tanke bakom det. Man rekryterar rätt personer och så som ska kunna möjliggöra detta. Och det blir, jag tycker det blir lite för enkelt att bara säga, fan, det är ett jävla liksom, hittepå-projekt, hela det här. De har betytt mycket för svensk fotboll.
Ja.
De har verkligen gjort det.
Ja, jag tycker att det blir också lite för enkelt att bara. Kanske också möjligtvis skyndat på större Göteborgsföreningar att ge damer plats.
Absolut.
Alltså det som börjar ske alldeles för sent egentligen med IFK Göteborg och ÖIS och deras damverksamheter då, som ju var mycket aktuellt förra året, inte minst då. Sen är det fortfarande mycket märkligt med kommunikation och vad som egentligen hände här.
Som är riktigt illa,
var det egentligen bara ett sätt att provocera fram ett sånt här uppgående. Det finns så mycket som talar för. Så vi vet ju inte allting där.
Precis.
Men betydligt mindre svartvitt är det väl vad man kanske tänker först.
Ja, det är det jag tänker. Och än en gång där, precis som att det är enkelt att slina öppna dörrar med Östersund. Att vad fan ska de dra till Spanien för? Det förstår vi alla att det är dumt. Så kan vi förstå också här att det finns jättemånga saker som är dumma i detta. Men också, jag har inte sett de där texterna som försöker liksom att, fan. Ska vi verkligen dra alla de här korten och pissa på allting som har gjorts? Det har varit rätt många bra saker också.
Kanske ska du skriva en sån och se till att den svänger. Och så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på Offsides podcast. Jag vet inte vilket ordning i avsnitten vi är uppe i, men nu blir det varje vecka framöver. Och podcast@offside.org är vår vanliga adress. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi ses igen nästa onsdag.
Ta hand om er. Hej då!